God morgon från Paretodesken måndagen den 28 februari, sista dagen på månaden. Och Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att vara fokus bland nyhetsflödet och också vara fokus i marknaden. Och det är såklart svårt att kommentera det här och jag låter andra experter kommentera själva utvecklingen av krisen. Men vi kan ju istället prata om marknaden och Wall Street steg i fredags för andra dagen i rad. S&P förhandlade steg 2,2%, Nasdaq 1,6%, Dow 2,5%. Och det är något svårtorkade rörelser. Men en del av risken har varit inprisad och sen så fokus för räntehöjningen har flyttats. Men det är fortfarande stor osäkerhet i marknaden och nu i helgen så kom fler sanktioner mot Ryssland. USA och EU beslutade att stänga ute vissa ryska banker ur det internationella betalningssystemet SWIFT, vilket påverkar flera delar av handeln och det här sänker också rubeln. Och i helgen har stora fonder sagt att de ska sälja ut sina ryska tillgångar, så att det är stor osäkerhet i marknaden och det här påverkar ju marknaden på olika håll. Och jag pratade med vår makroleverantör i morse, men inspelningen blev det strul med, så jag ska försöka få tag i Harry Colvin igen under dagen och låta honom kommentera marknadsläget, och jag lägger ut det imorgon istället. Vi ska istället gå och prata lite om kvartalsrapporter som kom ut förra veckan. Vi börjar med LMK Group, en liten matkasse.
LMK Group rapporterade förra veckan och kom in lägre än vad vi väntat oss. Fredrik Moregård, berätta om kvartalet.
Precis, det stämmer. Både försäljningen och EBITDA kom in en bit under våra förväntningar. Försäljningen 6% under och EBITDA 18% under våra förväntningar. Och att EBITDA var så pass mycket lägre var ju primärt drivet av den lägre försäljningen, men också förstärkt av att man under kvartalet dels har konverterat en stor del av sin produktion till kundunik produktion. Det var väntat, vi trodde att det skulle dämpa marginalerna, men utöver det så har man haft en extra stor frånvaro på grund av sjukdom, i och med att pandemin blossade upp på ett kraftigare sätt i det fjärde kvartalet än det har gjort under kvartalen tidigare. Och den effekten blev betydligt större än vad vi hade räknat med och tyngde helt enkelt CM2-marginalen ganska rejält. Så det fjärde kvartalet var påverkat av en del sådana faktorer, men som sagt också en lägre försäljning. Bolaget har ju haft en väldigt stark medvind från pandemin. Och man är just nu inne i vad jag skulle kalla en normaliseringsfas av efterfrågan. Den kommer fortsätta här under första halvåret. Bolaget själva guidar för att vi kommer se en fortsatt negativ tillväxt under första halvåret. Vi räknar nu med att försäljningen kommer ner runt 5% under första halvåret och att man först därefter kommer kunna återgå till en bra tillväxt. Det här är ett bolag som har starka tillväxtambitioner om att växa 10-12% om året, och det är inget som sagt vi kommer se under första halvåret här, men vi tror att det finns förutsättningar bortanför för bolaget att kunna fortsätta växa.
Men Fredrik, tappar man kunder eller har inflödet av nya kunder minskat, eller hur ser kunddynamiken ut?
Ja, det är lite svårt att bena ut, i och med att det enda bolaget redovisar är antalet aktiva kunder man har i slutet på perioden. Och den siffran var ner ungefär 10% mot föregående år. Sen huruvida det beror på att man får in färre kunder eller att man tappar fler är lite svårt att säga. Men det är tydligt att vi är inne i en så att säga, korrektionsfas, kanske man kan kalla det, av efterfrågan. Det har ju varit en Q4 förra året hade man över 30% organisk tillväxt. Skulle jag säga tydligt för egentligen alla att det finns någonting i en sådan siffra som boostar försäljningen. Nu var den marginellt ner istället, runt 2% ner på det här året, eller på Q4. Så det är tydligt att man tappar lite fler kunder än man åtminstone får in. Det är tydligt, men exakt om det är för att man får in färre kunder eller för att det är ännu fler som körnar är lite svårt att säga.
Vad tror du framöver för Linas matkasse?
Som sagt, så första halvåret här kommer ju att vara påverkat av en fortsatt normalisering av efterfrågan. Vi tror att man kommer se något kraftigare tapp under första halvåret än man gjort i Q4, som sagt runt 5% för H1. Man har ju som sagt också konverterat hela egentligen nu sin produktion till kundunik. Det är viktigt för att man ska ha en konkurrenskraftig produkt, vilket vi tycker att bolaget här har. Och nu handlar det om att utbilda eller att lära den arbetsstyrka man har i fabrikerna att få upp effektiviteten med det nya arbetssättet, helt enkelt att öka produktiviteten gradvis genom första halvåret och in i andra halvåret. Huvudet här kommer ju vara fortsatt påverkat i viss mån av en högre sjukfrånvaro, framförallt i januari. Det minns vi alla hur många det var som var hemma sjuka, antingen själva sjuk, någon i familjen som var sjuk, man vabbade och så vidare. Den problemen ser vi inte egentligen framöver. Vi tror inte att vi kommer få se en sådan situation igen, utan snarare att vi kommer få se gradvisa produktivitetsförbättringar och en CM2-marginal som sakta närmar sig 30% på rullande 12 månaders basis mot slutet av året. Vi räknar med 29,3 i år. Vi höjde den marginalen något här efter rapporten och tycker att de kommentarer vi har från bolaget är väldigt positiva kring marginalutvecklingen. Och vi tror att man kommer ha en svag organisk tillväxt på dryga 2%, egentligen helt då kopplat till andra halvåret, och att man kommer ha en viss marginalexpansion. Vi tror att EBITDA-marginalen kommer upp från 7,6% här 2021 till 8% 2022. Så vi tycker vi ser ändå tecken på att det är borta för de väldigt kortsiktiga återgången, eller den kortsiktiga kontraktionen av försäljningen. Tycker vi att vi ser positiva tecken på att framförallt marginalen rör sig i rätt riktning, att marginalerna har bottnat ut här under 2021.
Tack så mycket Fredrik, tack så mycket för att ni har lyssnat den här morgonen. Svåra tider att kommentera, men ni får ha en trevlig måndag under förutsättningarna.